Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hockey. Hallå, 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 hallå. Nej, jag börjar. Det är skit. Okej. Hallå, 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 hallå. Hallå där, hallå där. Hallå, hallå, hallå.
Hallå. Hallå och välkomna till NHL-podcasten, avsnitt nummer 273 med Jonathan Onskan Ekeliv i Stockholm och mig, Per Bjurman, just nu i Vancouver, Kanada.
Oj, 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 du är i Kanada.
Längst bort på Stilla havskusten, tre tidszoner från min vanliga element.
Ja, precis, jag har fått väcka dig i ottan här nu för att vi är du är nio tidszoner bort.
Ja, det är väldigt tidigt, i synnerhet med tanke på att det var sen kväll igår. Men man får helt enkelt släpa sig upp för att göra det här för dig och för lyssnarna framförallt.
Ja,
så det blir gjort.
Ja, precis. Och det finns ju anledning till att du befinner dig i Vancouver. Det är ju inte bara för att det är en fin stad och vacker natur.
Ja, nej, jag är här för det är något som heter Sedin Week pågår ju här. Mm. En hel veckas firande av Daniel och Henrik Sedin. Och deras enorma karriär här i Vancouver som tog slut för 2 år sedan efter 18 säsonger. Ja. Den kommer att kulminera på onsdag, natten till torsdag svensk tid då, med att deras tröjnummer 22 och 33 pensioneras och hissas i taket under en garanterat emotionell ceremoni i Rogers Arena.
Ja, det kommer vara ruggigt emotionellt och en riktigt pampig ceremoni ser jag framför mig, för de är ju bra på det där i Nordamerika och inte minst Kanada där hockeyn är det största liksom. Det är ju verkligen de två största profilerna i klubbens historia. Det är, jag menar, de leder interna poängligan i klubbens historia med över 300 poäng före Marcus Näslund som är trea. Så det är ju de största Vancouver har.
Ja, det är svårt att riktigt få fram för få Sverige att förstå hur stora de största svenska hockeyspelarna är i Kanada, i sina städer. Vi har Daniel Alfredsson i Ottawa till exempel, Sundin i Toronto.
Börje i Toronto.
Ja, Börje i Toronto. Mats Näslund i Montreal. Mm. Thomas Sten i Winnipeg. Och bröderna Sedin här i Vancouver, de är kanske allra störst. Det var ju så att de har som sagt en hel Sedin-vecka då.
Det räcker det började inte med en ceremoni sådär, utan det är liksom det hela veckan nu.
Ja, och det började igår då med matchen Canucks-Nashville. Mm. Med en så kallad Legends Night, och då var de övriga, det är inte så många som har fått sina nummer pensionerade här, utan tre av dem var på isen, den fjärde var med på en video på Jumbotronen. De tre var ju då Stan Smith, Trevor Linden och Marcus Näslund och så Pavel Bure på video då. Han kunde tyvärr inte komma. Och de var på isen och det var vacker ceremoni då också, och det var grundligt bejublade, och det är till den skaran då Daniel och Henrik ansluter sig nu, och ja, en hel vecka, och som du säger, den här ceremonin på onsdag kommer att bli enorm. Jag var ju här för 2 år sedan och spelade sina sista matcher, sista hemmamatchen mot Vancouver och den allra sista matchen borta mot Edmonton, och det hör ju till det mest vad heter det?
Ja, alltså det knottrar mig på min hud när jag bara tänker på det. Alltså dels den där sista hemmamatchen, det var ju som fantastiskt slut där de avgjorde den matchen också hemma. Men också den i Edmonton när till och med motståndarlaget åker ut på isen igen bara för en sista gång få liksom tacka och skaka hand med Sedinbröderna. Det var ju en sån otrolig stämning.
Ja, att ha fått vara med på de två evenemangen, det hör till absolut bästa, mest minnesvärda jag har gjort här borta under 15 år.
Ja, det säger något.
Det säger något.
Ja, det finns ju så mycket man kan egentligen nämna. Alltså, en annan faktor till att de är så stora i Vancouver, det är ju deras community service också. Det är sånt som man inte pratar så mycket om här i Sverige, för man bor ju inte i Vancouver liksom. Men de är ju stora där också, så mycket som de har lagt ner tid och själ och pengar. Alltså donerat en och en halv miljon dollar till sjukhuset där för att de skulle kunna öppna en akutmottagning för barn till exempel. Och de har ju varit där.
Ja, det var barnsjukhuset här. Och det var ju något de gjorde anonymt först. Det kom ju fram efter flera år.
Just det.
Så de gjorde det inte för att få uppmärksamhet.
Nej.
Utan för att de var engagerade i det. Och när det kom fram då, det var någon journalist som ändå fick fram det, så ja, det stärkte ju också deras lokala image här. Och den aspekten fortsätter ju sen på fredag. Då har de en match som, när det fokuseras på deras insatser utanför rinken helt enkelt.
Ja som är enorm. Alltså de vann ju faktiskt King Clancy-priset deras sista säsongen väl där, för samhällsinsatser utanför isen helt enkelt.
Ja. Men det återkommer ju överallt när man pratar med människor här och när folk är uttalanden om att de var fantastiska hockeyspelare men de var ännu bättre människor, säger alla hela tiden. Och jag kan ju bara instämma med det som har haft med dem att göra en hel del. Och träffar dem igår igen, de är enastående trevliga. Så om det skulle hålla sig en kurs i hur idrottsmän ska bete sig... Då skulle jag bara kalla in Daniel och Henrik och peka på dem om jag fick hålla den kursen.
Ja. Ja, det är så det är. Och jag har inte haft så mycket att göra med, men jag har ju läst mycket och jag har ju hört vad du har sagt. Och jag har ju läst nu bara sista veckan här, det har varit mycket fokus på dem och massor med lagkamrater har fått prata om dem. Och liksom hur de beter sig. En sån som Radim Verbata som hade en kort session och väldigt lyckosam radarpartner till Sedinarna. Ja, när han kom dit så hörde Sedinarna av sig och ville hjälpa honom och plocka upp honom med hela familjen på flygplatsen och visa runt och vart de kunde bo och hur de skulle, vad de hittade saker och ting i stan och sådär redan. Då kände de inte ens varandra. Och så här, ja men deras karaktär, det här med, om vi bara pratar rent så, deras vinnarinstinkt, så liksom både Jannik Hansson och Alec Burrow säger ju att de var ju liksom först på träningen och de var sist kvar och så vidare. Men också när de skulle spela pingis, ja då var de ju bäst. Och var de inte bäst, då när de hade sina interna turneringar, ja, då åkte både Daniel och Henrik till arenan 2 timmar i förtid för att kunna spela pingis mot varandra. Var uppvärmda när väl turneringen var, så att de skulle vara bäst och de skulle vara i form. Liksom. Och så vann de den där turneringen också. När de hade pull-ups-test i gymmet till exempel, då var ju Henrik Sedin...
Pull-up, tack.
Pull-up, okej. Okay, ja.
Pull.
Ja, det är... Ja. Ja, men då var Henrik Sedin överlägsen med 22. Och då var det ju Daniels tur. Ja, då gör ju han 23. Och då blir Henrik vansinnig för han vill ju inte vara sämre. Så att då vill han göra en gång till. Men då får han inte för det. För då hade han ju kunnat göra 24. Men då fick han ju inte det. Så att de har ju intern konkurrens med varandra. Men ändå är det på ett schysst sätt. Men med liksom extrem vinnarinstinkt. Extremt går in för det till 100%. Vi har ju sett efter karriären vilka fantastiska maratontider de har. Och så där också.
Ja, så att, det är ju... Vi pratade om det igår. De springer alltså. De har gått till pension. Men inte precis för att sitta på verandan och dricka konjak som de skulle kunna göra.
Nej.
Utan de springer 6 dagar i veckan.
Ja.
Och de är med i massa maraton. Så sent som i söndag så sprang de halvmara här i Vancouver.
Ja.
Och de har också gått ner mycket i vikt. De var inte precis tjocka förut, men de är väldigt smala nu. De ser ut som riktiga maratonlöpare.
Ja, exakt. Nu har man passat kroppen efter den livsstilen istället. Och de är ju duktiga på det också. Alltså, det är ju bra tider de levererar. Det är ju nästan så att de är maratonlöpare på riktigt.
Ja.
Så att, ja, det är imponerande.
Ja, och nu får de prata mycket om sina bästa minnen och så. Och det är de återkommer till att de framförallt är glada över att de fick sluta på sina villkor, på sina egna villkor. Att de har inga regrets. Det finns enskilda matcher de skulle vilja vinna, som Game 7 i finalen 2011 såklart.
Ja.
Som nu var ett bittert, det bittraste den här stan någonsin har upplevt i sportsammanhang såklart.
Ja.
De hade chansen att vinna här hemma och fick stryk och fansen på att bränna ner stan. Och vi utsända akkrediterade vart inlåsta i Rogers Arena av NHL för det var för farligt att gå.
Ja just det var ju nästan lite obehagligt för dig.
Ja, det var lite konstigt i alla fall. Vi kom ut och det luktade tårgas i hela stan.
Ja, det är ju Vancouver som sagt. Hockey betyder en del.
Men det där är fint att de får återkomma till det. Sen finns det ju miljoner minnen med dem och jag hade innersten att få se många stora matcher med dem. Men vi kommer tillbaka till den här sista, som du sa. Sista hemmamatchen slutar med att Daniel avgör på övertid på assist från Henrik.
Ja.
Daniel, Henrik to Daniel. Go, score!
Ja, det kan ju inte bli mer liksom signifikativt för deras karriär. För det oftast var det också just Henrik som spelade fram Daniel. Så, ja. Jag måste...
Men de håller... Förlåt?
Jag måste ju slänga till in en till grej. Att, när de draftades 99, den storyn har ju dragits många gånger. Men jag vill ändå säga det bara. Att de som hade första valet 99 och som hade tänkt välja Daniel Sedin med det valet. Det var Tampa Bay Lightning.
Ja. Mm.
Men så i sista stund lyckades Brian Burke i en serie av trader där väldigt många lag var inblandade se till så att han fick faktiskt första valet, så bytte han ner lite grann och höll på och fick löfta över Atlanta att de inte skulle ta någon Sedin. Det slutade i alla fall med att de hade både andra och tredje valet. Atlanta tog Patrick Stefan och Brian Burke kunde ta Vancouver hade först bara tredje valet, men då kunde de med andra valet ta Daniel Sedin och sen Henrik Sedin. Och de ville ju verkligen spela ihop, så det var ju lite snack inför den här draften om att kanske inte Henrik eller Daniel ska skriva på för det laget som draftar dem, utan att de väntar några år tills rättigheterna löper ut och så sen skriver de på för en NHL-klubb och fortsätter emot och tills vidare. Så att så gärna ville de ju spela ihop, och så fick de göra det också tack vare Brian Burke.
Ja, det var ju klokt och det var avgörande, för att det är ju sån unik kombo. De har blivit Hall of Famers. Det kommer ju om något år att de blir invalda i Hall of Fame också som dubbelakt. Och det konstaterade en sån som Travis Green, coachen igår. Hockeyvärlden kommer aldrig igen att få se en sån dubbelakt av den sorten.
Ja, de är ett two-headed monster på riktigt, höll jag på nästan att säga.
Ja, nej, men det var ju tillsammans för att de... Ja, inte så mycket för att de är tvillingar, det här har vi pratat om förr, att det var inget hokus pokus och telepati, utan det handlar om att de var de enda på den här nivån som har spelat ihop sedan de var små. Ja. Det är ju ingen annan som har den, det privilegiet att i NHL spela med samma kille de spelade när de var 8 år.
Ja, precis. Alla 18 NHL-säsonger i mod och dessförinnan, juniortiden, alla landslag och så vidare, och som du säger, ända som de ställde sig på ett par skridskor första gången.
Ja.
Det är ju
helt... Just det, Brian Burke, honom gick in i korridorerna i Rogers Arena igår efter matchen och han nickade. Det var ju stort.
Är det sant? Han hälsade lite. Där kommer ju Perp Bjurman. Right.
Nej, han har absolut ingen aning. Jag tror att han är en sån som nickar åt alla han möter för att han vet att de vet vem han är.
Ah, okay. Ah, ja.
Vi har aldrig haft någonting med varandra att göra, så det var en garanterat en sån.
Ah, okay. Ah, ja.
Kul, de har ju då... Jag vet inte om de springer på så många matcher, men de har berättat att de är ju fortfarande har väldigt mycket kontakt med laget och är åtminstone någon gång i veckan med på träningar och hälsar på grabbarna och coacherna och så. Och, de är ju väldigt glada nu åt att få se att arvet är säkrat. Liksom, för att Canucks är ju för första gången sedan deras prime ett bra lag igen.
Ja, ja.
Det har ju mycket med Elias Pettersson att göra, att han kom in förra säsongen, dämpade ju, eller liksom tog the edge av traumat efter brödernas pensionering, för det var ett trauma för Vancouver att efter 18 år så har vi inte våra tvillingar längre.
Nej.
Då kommer en ny svensk in och frälser stan på nästan samma sätt, och vi vet ju i princip är det nästan garanterat att om 20 år så har vi en Elias Week i Vancouver.
Ja, det är högst roligt med tanke på hur stor han är redan nu.
Usch, det vill jag inte tänka på. Då är jag alltså 72.
Ja, men då är det där. Så är det.
Tror du? Ja, vad fint. Vad bra. Bra, Jonathan.
Ja, precis. Så Brian Burke kommer att nicka åt dig.
Ja, han är väl 92 då?
Ja, men han håller i.
Ja, men och det var ju... Det kändes som de varit väldigt inspirerade av den här Legends Night och starten på Sedin Week igår då, när de krappade till Nashville med 6-2 och gjorde 3-0 i första perioden och såg ruskigt aggressiva ut.
Ja.
Det var riktigt kul att se. Visserligen var Nashville, ja, de var i och för sig bättre än jag sett dem tidigare, men Pekarinne hade ingen stor kväll.
Nej, precis. Det är fortfarande upp och ner där och Heinz... Ja, han försöker ruska liv i dem genom lite obskyra sätt, tycker man. Filip Forsberg nere på 11 minuter speltid till exempel.
Victor, ja, vad Arvidsson. Fan är det frågan om? Ja. Han blir väl inte bättre av att spela mindre?
Nej, precis. Utan det är mest speltid på Nick Bonino och Craig Smith. Och det var väl Mikael Granlund tror jag som hade mest av forwards i den matchen.
Ja, han har ju blivit väldigt het. Så det är korrekt. Men jag förstår inte varför Filip ska ner på 11 minuter.
Nej, och Victor Arvidsson.
Alla minst förstår mitt fantasy-lag det.
Nej, precis. Det funkar inte alls liksom, för New York Dolls att han får så lite speltid.
Nej, Poyle får sparka Heinz igen.
Ja, precis. Det är bara att byta ut igen.
Ja. Ja, men det om Nashville, de har vi ödslat lite väl mycket tid på kanske.
Ja.
Vancouver, det är så här ska jag säga. Under andra perioden igår så kom de ju faktiskt in rätt bra push och var på väg att få kontakt.
Ja.
De var uppe i 4-2 och hade Vancouver haft en sämre målvakt så hade de nog kommit kapp. Men nu råkar det vara så att Vancouver har Jakob Markström och människan håller ju på att bli en av elitmålsarna i ligan. Alltså han var ruskigt bra igår igen.
Ja.
Och jag konstaterade efteråt, och jag sa till dig innan vi började spela in här, jag börjar tro att Markan, om han fortsätter så här, är en Vezina-kandidat.
Ja, alltså det är mycket som talar för det ändå, för att han gör ju ett enormt jobb där och får slita i många matcher. Alltså, för att det vill jag slänga in här nu innan vi kommer ytterligare på liksom Markströms bedrift här, men det är klart att Vancouver ska hypas nu, att det är coolt, de leder Pacific Division, de gör en jättebra säsong och de är verkligen på gång. Men kollar man lite på spelet och de underliggande siffrorna så är det inte så otroligt imponerande då. Till exempel expected goals-modellen, hur mycket mål de borde göra och släppa in utifrån liksom kvaliteten, farligheten i chanserna, så borde de faktiskt ha en målskillnad på minus 20 den här säsongen. Men de har plus 12.
Mm. Ja.
De leder Pacific Division, men slår man ut över hela NHL så ligger de bara 12. De är efter Carolina Hurricanes som är utanför slutspel i Metropolitan Division. Så otroligt imponerade ska man inte vara av Vancouver spel, men det kanske är därför som många Vancouver-journalister säger att Jakob Markström, ja, Elias Pettersson, fantastisk, Bo Horvat, jättebra som kapten nu. Men MVP i laget den här säsongen, det är Jakob Markström.
Ja, ja, det sa Henrik häromdagen också, att ja, det hänger ju väldigt mycket på Markan. Fantastiskt att se vilken säsong han gör.
Ja.
Och det känns ju så, jag vet inte, det har du säkert siffror på som inte jag har undersökt närmare, men det känns som att han får extremt mycket farliga chanser mot sig som han osedvanligt många fler än andra målvakter som han avvärjer.
Ja, jag tror han har high
scoring chances, eller vad kallar
high det? Danger scoring chances brukar jag kalla det. Skott från slottet typ. Exakt, jag tror han har femte flest sådana på sig i NHL den här säsongen.
Ja, och det är ofta jävligt snygga så här räddningar man drar efter andan åt. Igår skulle Kalle Järnkrok ha gjort mål till exempel, men det blev det inget med. Han rånade Kalle.
Ja, jag tyckte precis att Järnkrok snackade om att han skulle göra 3-4 mål liksom, utifrån chansen han skapade, men att Markström, hans jävla kompis som du säger, stängde igen butiken.
Ja.
Båda
två hävdade att det var typ första gången de möttes utan att Kalle gjorde mål. Han brukar ju mål på Jakob.
Ja, jag såg att båda sa det, att Markström var nöjd med att äntligen stoppa Kalle.
Mm.
Ja, nej, men så att Markström ska vi lyfta fram nästan allra främst just den här säsongen, även om vi kan prata hur mycket som helst om Elias Pettersson. Sen kan vi lyfta fram en annan svensk, för det är ju så mycket svenskar man kan prata om i Vancouvers historia. Marcus Näslund, de är så vana vid svenskar där. Jag menar, Alexander Edler är ju den som spelar mest i laget.
Alexander Edler är den enda som är kvar nu som var med när de spelade final 2011, som har varit med många av de där serienåren.
Ja, just det. Han har också över ett decennium nu på sin meritlista i klubben.
Ja.
Så det är ett riktigt svensk näste. Får jag säga en sak bara då apropå 2011 där?
Kan du väl få?
Ja, men jag är ändå slänga in det. Så nu går jag tillbaka lite till serinarna, men som jag har glömt bort lite grann. Men hur nära det faktiskt var att de lämnade Vancouver 2009 när deras kontrakt gick ut. Det var ju så att det var en halvtimme från att nå free agent-marknaden. Det var den 1 juli 17.30 som de skrev på nytt kontrakt. Och de hade andra erbjudanden. Det var ju på den här tiden man fick skriva 12-13 års kontrakt. Och
det
var flera klubbar som erbjöd dem det. Och det ville inte Vancouver. De var inne bara på 4-5-6 år. Då är det klart att Sedinarna lyssnar på andra buden. De var ju mer lukrativa. Men så med sista dagen, så åkte, innan första juli då, så åkte Mike Gillis, dåvarande general manager, till Sverige för ett personligt möte med Sedinan och sa att kan inte stanna. Det här är ändå ganska bra bud. Det kan vi ändå erbjuda. Och, ja, de vill ju faktiskt inte lämna helst. Utan nej, det är värt att stanna ändå.
Så att de vilka var närmast att få dem då?
Toronto var det, va? Ja, jag måste säga att jag inte kommer ihåg exakt vilka lag som var inblandade. Det var flera lag i alla fall som kom med bud.
Helt omöjligt att tänka sig andra tröjor, till exempel Rangers tröjor. Vad sjukt.
Ja, exakt. Så det blev ju 18 år i Vancouver då, som sagt. Men det var nära några gånger. Det var liksom svårt att överhuvudtaget få dem i Vancouver för Brian Burke. Och sen så var de väldigt nära att lämna då 2009. Men nej, nu är det här legacyt vi pratar om.
Det var väl väldigt nära, det var väl då i den vevan som Marcus försvann också.
Ja, just det.
Och avslutade i Rangers.
Just det, så var det.
Ja, det ska bli såklart en stor upplevelse att vara med i måndag, natten till torsdag, när de får tröjorna hissade. Och innan vi går vidare så vill jag bara säga det att det är ju jävligt coolt bara att vara i Kanada. Som du nämnde i början, Vancouver är en av Nordamerikas mest betagande metropoler. Det är ett riktigt urbant supercentrum. Ja. Med en väldigt cool vibe. Ja. Får uttrycka det så fånigt. Men bara att vara i Kanada också. Jag hävdar ju alltid att Kanada är möjligen lite mer civiliserat än USA, men det är också alltid något som saknas. Det är inte riktigt lika kul här.
Nej, men, du är inte så pro-Kanada rent sådär och bo där till exempel.
Nej, men ändå komma hit ibland och få vara i ett land där hockeyn sannoliken är nummer ett. Det är en speciell känsla några dagar. Det har ju samma status här som amerikansk fotboll har söder om gränsen. Så det känns fint. Det
finns ju hockeyspelare på dollarsedlarna till och med.
Ja.
Så att det är verkligen, så är det bara.
En spelare som inte har bott i Kanada men nästan på gränsen, i alla fall väldigt långt norrut, men nu får lämna de trakterna. Vilken fin övergång.
Ja, nu är det en övergång på gång här. Nu ska vi se vart du ska någonstans.
Ja, men det är Jason Sucker.
Ja, det är klart.
Han har bott i Minneapolis i några år, men idag, tisdag, fick han ta planet söderut och flytta till Pittsburgh.
Just det, precis. Han har blivit tradad till Pittsburgh till slut. Det var ju nära i somras redan. Då fanns det en färdig överenskommelse mellan Pittsburgh och Minnesota att Sucker skulle dit till Pittsburgh och att Phil Kessel skulle till Minnesota. Men då hade ju Phil Kessel ett no-trade-klausul och han ville inte upp dit till kylan, utan han ville till Arizona-öknen istället. Så han tackade nej till den traden, så blev det ingenting. Men nu, till slut, så är Sucker klar för Pittsburgh mot Galchenyuk, som kom i sin tur i den Kessel-dealen med Arizona. Galchenyuk, ett första runda val i draften och dessutom, vilket de flesta pratar om, hypade prospektet, Pittsburghs mest lovande talang faktiskt utanför NHL, Kalen Addison. Som också hamnar då i Minnesota.
Ja. Galchenyuk var aldrig någon succé i Pittsburgh.
Nej, det blev en klassisk Rutherford då. Att, ibland så funkar inte hans trader och då skeppar han vidare dem illa kvickt. De spelarna han nyss har tradat till sig. Så att Galchenyuk får testa ett nytt miljöombyte då. Ja, vi kan ju bara snabbt säga från Minnesotas perspektiv att Addison är ju spännande. Och Bill Guerins, en stor trade för Bill Guerin som ju var i Pittsburgh förra året. Och naturligtvis har full koll på Addison, varit med och draftat honom i andra rundan 2018 tror jag det var. Addison var ju poängbästa back i JVM för Kanada här. Och som sagt, Pittsburghs bästa prospect. Så att det är en bra liksom pusselbit att få in för Minnesota som ändå håller på med någon slags rebuild on the fly. Men Sucker i Pittsburgh-perspektivet då, det känns ju bra. Det är ju klart att det är den bästa spelaren i traden.
Ja. Det är intressant också att Rutherford, det går inte en säsong utan att han slår till. Och någon skrev igår, oh, here it is, the Rutherford move.
Ja, det är det ju.
Och han gör det ofta innan deadline.
Precis, han brukar agera liksom, förra året var det till och med att han höll på med en trade i månaden nästan. Men han brukar göra sin stora trade proaktivt så att säga. Att han gör den några veckor innan budgivningen är som värst. Faktiskt. Ja. Och nu plockar jag in Sucker här som till viss del tycker jag är lite konstigt att han blev flyttad och att han varit på marknaden så länge, för att han har ju varit en publikfavorit i Minnesota. Han har kontrakt där till 2023. Han hade. Nu blir det ju Pittsburgh istället. Kontrakt till 2023. Han vann ju som Sedinarna gjorde 2017-18. King Clancy, det här samhällspriset i somras då, för sina insatser i communityn i Minneapolis. Så lite konstigt tyckte jag att han, det var så tydligt att han skulle bli tradad mitt i sin prime. Men som sagt, Rutherford går ju före. Han vet ju att Malkin är 33 och att Crosby är 32 och att fönstret håller på att stänga. Jag menar, the two-headed monster kan inte vara för evigt. Och när Gensel gick sönder så var det ju lite kris på forwardsidan. Man behövde få in en förstärkning. Sucker är ju det. Jag menar, det är ju en potentiell 30-35-målsskytt i NHL. Har ju varit uppe på de siffrorna tidigare. Och tror jag passar i Sullivans typ av spel också. Det krävs ju ändå att man är lite grovjobbare, att man är disciplinerad till spelsystemet men också har farten och speeden i omställningsspelet som de har blivit så duktiga på. För att Sullivan drog inte riktigt jämnt med en sån som Kessel. Han drog inte riktigt jämnt med en sån humörspelare som Galchenyuk. Då är nog Sucker mer pålitlig och mer en Salmen-spelare. Mm. Så att därför tror jag att man var väldigt intresserad av honom.
Så de blir, när jag ställer frågan, blir Pittsburgh starkare nu, då skulle du svara som Beckis. Det är svårt att säga, men absolut.
Ja, precis. Det är precis så att säga.
Ja. Ja, du, jag ser nyheter, ja, inte så stor, men det har hänt tidigare under, så Red Wings har presenterat Jonathan Eriksson on waivers igen. Så ska jag skicka honom till Grand Rapids. Väldigt tråkigt för honom.
Ja, det känns ju inte så kul, för han behöver bli en AHL-spelare i slutet av karriären. Han behöver tillbringa tid där. Men jag vill säga en sak till, jag vill bara lyfta fram med Pittsburgh som jag tycker är imponerande ändå, för nu trader de iväg ytterligare ett första runda val. Jag menar, de har inte haft så många sådana under Malkin Crosby-eran egentligen. Just nu tror jag faktiskt att Malkin och Crosby är de enda första runda val som de själva har gjort som spelare i laget. Så att de har ju verkligen, dels att de har de två spelarna gör ju väldigt mycket, men resten av liksom deras trupp är ju mycket så här tredje, fjärde rundan. Gensel är ju en sån, båda målvakterna, Jerry och Murray har de ju draftat i senare runder. Brian Rust, de är verkligen skickliga på att drafta, och därför har de kanske råd att skicka iväg både Addison och ett första runda val igen för att satsa stenhårt nu, men de lyckas ju trolla fram bra spelare i de lägre rundorna år efter år.
Ja, de gör det. Mm. Det kommer nästan alltid upp någon från Wilkes-Barre som tar plats och bidrar på olika sätt.
Ja, i år har, nu är ju inte han draftad av dem, utan han var en, han tackade nej till, var det Edmonton eller vilka var det som hade John Marino. Ja, men John Marino är en sån bara som från ingenstans kommer in och är en superviktig pusselbit för dem. Mm. Så att, år efter år, Tristan Jarry till exempel nu i år också.
Precis. Ja, men vi hoppas att det är en första dominobricka som faller med den här traden, att det nu börjar röra på sig på andra håll också. Vi hoppas, eller hur Jonathan? Det är kul när det tradas.
Ja, precis. Och som sagt, vi har ju livesändning utlovad också 24 på deadline där, så då vill vi ju att det ska hända saker också. Så
att, ja, det får gärna vänta till då, jag menar.
Ja, ja, visserligen då. Det får, någon sån här deal som vi kan prata och liksom hype upp lite grann i veckorna dessförinnan vill vi ha. Men så vill vi ha mycket kvar också till kvällen den 24.
Mm. Ja. Jaha, vad ska vi prata mer om då? Vi har
Henke. Ska vi ta Henke?
Ja, det ska vi. det håller på och ja, den här situationen de har haft i New York med tre målvakter nu då. Det har de ju fortfarande, men det har ju utkristalliserats en vinnare i den där trojkan nu, och det är inte Henke utan det är Storkin.
Ja, ja. Storkin.
Storkin har ju varit väldigt bra, och ja, han är ju nu ganska så ordentligt uttalad första målvakt snabbt. Mm. Och efter senaste fina insatsen så sa ju David Quinn, det är inte längre coachen, alltså det är inte längre vår prioritet att hålla tre killar sharp, utan den bästa ska spela.
Mm. Och just nu är det svårt att argumentera för att han inte är bäst. Han har 5 segrar på 6 matcher sedan han kallades upp, och han har ju fantastiska siffror, över 93 räddningsprocent till exempel. Här i Kings-matchen i helgen tog han ju 42 av 43 skott.
Ja, och det är ju enastående, men det är väldigt tråkigt och förmjukande tycker jag för Henke. Mm. Han sitter ju, får vi sitta på bänken varenda match då. De har ju fortfarande inte satt honom på läktaren.
Nej.
Av respekt för det på något vis. Mm. Och huruvida de kommer att traila bort Georgiev inför treadline, det verkar inte så troligt heller. De verkar inte ha någon större aptit för det.
Nej, för de ser väl att han är ju så pass bra. Det liksom, kommer någon klubb att vara beredd att betala det pris som Rangers kräver för att få honom? De vill ju ha en topp 6-forward i så fall, sägs det. Mm. Mm. Och Georgiev är ändå ganska oprövad, liksom, så att frågan är om någon kommer vara så desperat att de gör det. Och i så fall så kan vi komma in på det. Larry Brooks-krönikan här till exempel. När han brukar vara rätt hård och rakt på sak. Men han skrev ju att he can't imagine Henrik Lundqvist being here next season.
Nej. Antingen så avsäger han sig sin tradingklausul nu då och låter sig bli tradad om det finns någon contender som vill ha honom och det känns som intressant lag. Mm. De det pratas om är Carolina och Colorado då, som skulle behöva någon försäkring.
Alltså, kanske Rangers får behålla lön då? Alltså del. Kanske upp mot 50% av lön. Mm.
Men jag har ju svårt att se att Henrik Lundqvist skulle flytta till Raleigh.
Nej, nej, man har vant sig vid Manhattan i ett och ett halvt decennium, så kanske inte Raleigh smäller så högt.
Nej, alternativet som det pratas om nu är att han köps ut i sommaren och sen får bestämma själv vad han ska göra.
Och det, precis, det pratas faktiskt om det nu att Rangers, för de vill, det är klart, ska man bortse från all historik och den värdigheten på Henkes avslut på karriären och allt som han har betytt för den organisationen, då är affischnamn han är faktiskt fortfarande, men det är ju att det är klart att man på kommande åren vill satsa på både Georgiev och Shestorkin före trots allt än en 38-39-årig Henke Lundqvist. Och då kanske det ändå är bäst för alla parter, även om det låter ovärdigt, att köpa ut Henke Lundqvist. Han får ju liksom 2/3 av lönen då i alla fall. Han blir free agent. Hans kontrakt är ju faktiskt en stoppkloss för hans karriär just nu. För det är ju få lag som vill trada till sig 8,5 miljoner för Henke Lundqvist nu. Skulle han bli free agent istället så kan han ju, då blir det ju många fler intressenter. Han kan välja en annan situation på ett bättre sätt. Skriva den lön som passar för dagens kvalitet på Henke Lundqvist. Så jag tror på ett sätt att det skulle vara bra. Men det låter ovärdigt att köpa ut Henke. Liksom.
Ja, och det tråkiga är att det är någon bild av att han inte har varit bra i år. Det är ju precis tvärtom. Ja. Alltså hans höst var ju en av hans bästa. Det är bara det att först Georgiev och sen Storken då var det ännu bättre. Men det är inte så att Lundqvist liksom hade råkat ut för någon dramatisk kvalitetssänkning.
Nej, alltså hans siffror är helt okej. De är likvärdiga som Georgievs den här säsongen. Och ändå så pratar alla om Georgiev. Men det är ju utifrån förväntningarna och lön som Henke har som gör att man pratar om honom på det här viset. För det är som du säger, alltså Henke skulle vara en utmärkt målvakt i många andra lag. Fortfarande.
Ja, ja. Ja, det är jag helt övertygad om. Och ja, nej, som du påpekar att Brooks skrev där, så är det ju så här kan han inte ha det ett år till. Bara för att känna mig. Han vill ju vara kvar i New York. Han vill bo i New York och helst skulle vilja ha hela karriären i Rangers. Men man får inte allt som man vill. Inte ens när man är en sån legend. Ja.
Och det var ju någonting han pratade om i samband med hockey-VM också, vilket han sen skickade ett brev till New York Post, eller om det var via Rangers, ja. Han kommunicerade och tyckte att det blev övertolkat och han ville förklara på ett annat sätt. Men då sa, det blev ju väldigt uppmärksammat när han sa då att det inte är säkert att han stannar i Rangers hela karriären. Det är hans vilja, men han kan inte påverka allting trots att han har en no-trade-klausul, och han vill ju trots allt spela också. Så ja, det kan, jag är inte helt främmande för tanken att han kommer bli utköpt och att det nödvändigtvis inte behöver vara dåligt. Det kanske stör hans legacy lite grann, men jag menar, Henke är ändå kung på Manhattan för evigt. Så,
ja, vi kommer att åka tillbaka dit om några år när han ska ha sin tröja hissad, det kan jag försäkra.
Så är det bara. Så,
ja. Men just nu, vad fan, de kommer inte att gå till slutspel. Förra veckan pratar med Mika, han har ju fortfarande förhoppningar och pratar om när Ottawa kom tillbaka från 15-14 poängs underläge och så blev klara i, men då var det ingen som tradade bort deras bästa spelare i februari. Nej. Det kommer ju Rangers att göra nu.
Ja.
Det är en skitsäsong till, det blir inget slutspel för tredje året idag. Det är ju tråkigt i New York nu. Det är inget kul att gå på matcherna när de har inte spelat en meningsfull match efter nyår på flera år liksom.
Nej. Nej, precis, så är det ju verkligen. Så att på det viset kanske Henke skulle kunna få en lite rolig avslutning på säsongen på karriären i ett annat lag. Trots allt. Och som jag vill förtydliga där också, att det kanske lät som att jag tyckte så här, Henke är inte bra längre, men då är det i relation till att han är en 8,5 miljoners målvakt i lön. Och det är han ju inte, men han kanske är en 4 miljoners målvakt i lön. Typ.
I Nashville.
Ja, vem vet.
Pekka lägger av plötsligt. Ja, några fina år på Martins Barbecue med Lundqvist.
Ja, då kanske flytta dit.
LA skulle vara en stad i hans smak också. Eller San Jose.
Ja.
Spela med Erik några år på slutet.
Ja, visst.
Ja, den är inte dum.
Nej, kanske det kan bli. Ja. Ja, det finns lite alternativ där. Så att man får börja vänja sig vid tanken med Henke kanske ett annat lag. För jag tror att det är så hans karriär kommer att avslutas.
Ja, kanske.
Ja, vi får se.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
See. Do you, nu måste vi nämna, lite måste vi prata om Tampa Bay Lightning, ditt lag.
Oj, ja.
De håller ju på och ställer till med, de, just nu är de ju nästan lika bra som de var förra säsongen. De har 7 raka segrar. Fick lite mini-revansch på Columbus igår genom att vinna med 2-1 i övertid. Och Cooch gjorde 2 mål.
Ja, precis. Det var inte så kul senast de var där, om man säger så.
Nej, det känns nu som att Tampa och Boston, som visserligen förlorar nu då.
Torsken mot Detroit.
Ja, och det var ju väldigt konstigt, men det var ju bara underskattning.
Ja.
De två, ja, de är definitivt bäst i öst. Nu när Washington dessutom fladdrar till lite här under Ovechkins jakt på 700, så har det inte blivit något bra. Det har låst sig för dem.
Ja.
Men Boston och Tampa, två gamla antagonister, ja. Visst är de bra?
Ja, precis. De är ju 1 och 2 i hela NHL just nu.
Ja.
Det är faktiskt så. I och med att Tampa vann i natt så gick de förbi i Washington när vi spelade in det här. Så att det är de två bästa lagen i ligan just nu. Och du, jag blev ju glad när du skrev i ett sms att vi kanske borde snacka lite Tampa ändå. Och Boston. Faktiskt inför podden här. För Tampa, sen 1 december så vill jag nämna det här. Tampa är det lag som har tagit klart flest poäng sen dess. De har tagit 50 poäng sen 1 december. 6 poäng fler än något annat lag. Näst flest poäng kan jag bara skjuta in. Det är just Columbus faktiskt.
Låt mig skjuta in en liten nyhet. Conor McDavid borta 2-3 veckor. Med quad injury. Vad är quad? Q-U-A-D.
Oj, vad är det för någonting? Det måste vi googla på direkt. Quad. Ja. Jag tänker bara på Quad City. Eller så här. Det var ju ett gammalt AHL-lag som heter.
I Kanada blir folk väldigt upprörda för det inkluderar bortamatchen mot Toronto.
Ja, ah, just det. De vill ju se sin...
Nej. He's back in Toronto. Okej. Nu fattar jag. Han är i Toronto nu. Han har fått vård.
Okej, jag förstår. Quad. Fyrkantig gård. Gård i koll. Ja, det här lyckas vi inte lösa i podden. En quad in ju i alla fall.
Ja.
Ja. Det var ju ett slag för Edmonton. Det är ju så pass jämnt i den där Pacific divisionen så att tappa McDavid, även om Draisaitl har nästan en MVP-värdig säsong han, så är det ju ett jätteslag.
Ja, du är fyrkantig kringbyggnad på gård, ja.
Ja, exakt. Det är han skadat sig. Det är den där fyrkantiga gården som har blivit skadad igen. Alltså. Ja, det är tungt.
Ja.
Nej, men jag höll ju på att prata om Tampa.
Ja,
och,
jag förlåt.
Att de har tagit mest poäng sen 1 december. Jag vill slänga in då, vilket tror
jag som resten av världen har en tendens att zooma ut.
Ja, precis, exakt. Det brukar vara så. Men då vill jag slänga in det här. Jag tror inte så många liksom pratar ju om Nikita Kucherov den här säsongen. För att han leder ju inte poängligan på lika överlägset sätt som han gjorde i fjol med det här laget. Och var väldigt ropet då och fick Hart Trophy och så vidare. Men sen 1 december, sen Tampa Bay började ta så mycket poäng. Så han har gjort flest poäng. Han har gjort 9 poäng fler än Conor McDavid till exempel sen de senaste 2 månaderna. Så att han är steket just nu, Kucherov också.
Vad är det som har hänt då? Min bild är så att de har fått korrigera sin attityd. Lagt om spel lite. Fokusera mer på defensiven. Och att det har tagit lite tid att hitta sin nya identitet. Cooper har ju sagt flera gånger att ett stort problem förra året var ju att... De blev för kaxiga. När de ledde med 4-0 så ville de vinna med 7-0.
Ja.
Och så. Att det blev liksom, de tappade sin ödmjukhet.
Ja, lite så. Det stämmer nog att de har ett annat fokus nu och att det till slut börjar sätta sig för att deras defensiv är ju mycket bättre. Känns det som i alla fall i år. Sen har ju Vasilevski spelat upp sig också, men det går väl hand i hand. Att försvarsspelet blir bättre. Och kollar man på sådana avancerade statistik som till exempel high danger scoring chances against, så jag tror att Tampa har släppt till 4:e minst antal farliga målchanser i ligan den här säsongen. Och då släpper man inte in så mycket mål heller. Så att det går nog hand i hand. Och Vasilevski då, som har spelat upp sig, han har 18 raka matcher utan förlust i ordinarie tid. Så han blandar väl sig i Vessina-diskussionen igen, skulle jag tro.
Bättre än för Jimmy Howard som gick från... Jag vet inte om var det han som stod mot Boston.
Ja, det vet jag.
För innan dess hade han inte vunnit en match i oktober.
Ja, nej, det är väl inte kanon. Det är väl inte kanon. Det är bättre i alla fall än Corey Schneider som hade en gick ett helt år utan en seger. Va?
Ja, det är hårda bonus.
Ja, en gamla storkeeper.
Ja, men du känner hopp nu då inför ett slutspel där de skulle kunna vara lite mer fokuserade på att inte vinna med 17-1 varje match.
Nej, precis, exakt. Som i den där första matchen mot Columbus i den slutspelsserien, när de ledde med 3-0 i första perioden och skulle försöka vinna med 6-0, men torska med 4-3 istället. Så det är väl den inställningen att gå in i det här slutspelet, att det ska vara tajtare, mer fokus på helheten än på poängfördelning internt i laget, vem som ska göra massa mål och sådär. Så att, nej, det känns bättre. Och att de har lärt sig en läxa.
Och Boston... Mm. Boston har ju varit bra hela säsongen. Vi pratade mycket i början om att det kändes som att de bara fortsatte spela på vreden över att förlora en Game 7 hemma i TD Garden. Mm. Sen hade de ju en lite svacka, skulle inte kalla det, men de saktade in lite grann. Men nu har de börjat gasa igen.
Ja, så bortsett från den där Detroit-kollapsen så har de ju väldigt mycket segrar på slutet och ja, gått om Washington ju, och är President's Trophy-vinnare just nu i alla fall. Mm. Och det är ju inte mycket svagheter man hittar i det här laget. Det är ju nästan allt funkar. De har jättebra powerplay. De är tvåa i ligan, tror jag, i boxplay. De är, jag menar, Tokarask är ju vässerna racet igen. Jaroslav Halak står nästan lika mycket matcher, vilket är en lyx att ha så bra målvaktsspel att man kan vila Rask en hel del. Och Halak gör det ju bra också. Ja. Jag tycker att backsidan är underskattad. Det har inte blivit så mycket poäng från till exempel McAvoy den här säsongen. Krug gör ju mycket poäng alltid, men de är väldigt stabila. De har ju tre bra backpar egentligen. Och utanför det har de en Kevin Miller de kan slänga in som är skadad. Och de har en Connor Clifton som är helt okej också. Så att, och på forwardsidan så är det ju den mördande första kedjan. Där är ju Pasternak den som är närmast att komma ikapp Draisaitl och McDavid i poängligan. Och jag menar, Marchand är ju där uppe också. Bergeron är en point per game-spelare. Med allt annat han bidrar med. Och sen har de faktiskt tre forwards till över 30 poäng. Så de har ju secondary scoring. Krejci har ju, precis som i fjol, varit bra igen. Och liksom, jag tror han slog poäng, personligt poängrekord i fjol om jag inte minns fel. Så att han är, de har ju verkligen en bra andra center där. Och sen så Jake DeBrusk som är bra igen. Och så Charlie Coyle som var en väldigt bra investering i fjol. Han har ju också gjort över 30 poäng den här säsongen. Så att, och de har liksom utfyllnadsspelare där i Sean Kirelli och Jocke Nordström i... liksom Heinen och Bjork och allt vad de heter. Så...
Och intressantast av allt, de gör nästan alltid de senaste åren en tweak, en bra trade på djupet, som i fjol när de fick in Marcus Johansson. Mm. Nu tror ju väldigt många att de kommer gå efter Chris Kreider i Rangers, och det skulle ju också skulle de få in en till power forward.
Ja, det vore ju stort för mig om de, det är inte den mest vågade liksom chansningen jag har nämnt i podden, men jag julrimmar ju på att Bostons sonen Kreider ska komma hem då och spela slutspel för dem. Så att vi får se hur det blir. Men de kommer garanterat att göra en trade för antingen en top 6 forward eller åtminstone en top 9 forward kommer de göra.
Du, en till tweet här. Pens coach Mike Sullivan says his plan is for former Wild winger Jason Sucker to play with Sidney Crosby.
Ja, okej. Okay. Mm. Mm-hmm. Ja, Spännande. Då ersätter han Gensel rakt av, kan man säga.
Ja.
Ja. Gensel gjorde visserligen bra med Malkin också när Crosby var bort. Ja, det ser bra ut. De kan bli att räkna med, onekligen, pingvinerna.
Yes. Mm.
Men nu ska vi helt enkelt komma in på våran liten lilla specialare som vi planerat.
Ja, det ska vi. Mm. I och med att det är åtminstone lite nytt ljud i skällan angående NHLs medverkan i OS 2022 i Beijing. Mm. Så har ju IOK och Internationella Hockeyförbundet närmat sig då. Eller, de har åtminstone hört av sig och meddelat att de är beredda att diskutera de saker som NHL har varit väldigt upprörda över. Kostnader för resor och försäkringar och NHLs möjligheter att använda olympiskt material på sina plattformar och marknadsföra sig. Det har ju varit en stor stötesten, att till exempel The Golden Goal, Sidney Crosbys magiska övertidsmål här i Vancouver,
ja, just det,
2010.
Det var det.
Mm. För ganska precis 10 år sedan faktiskt nu.
Ja, just det. Det är nästan exakt. Det var ju februari 2010.
Mm. Ja. Så jag satt på läktaren då och såg det målet. Det hör ju också till de stora minnena. Men det har ju knappt setts, eftersom NHL får inte använda det. Och IOK är ju så här proppmätt organisation som inte använder det i onödan.
Nej.
De behöver inte marknadsföra sig. Så det har varit en stor sak. Och spelarfacket är väldigt positivt. NHL håller ju fortfarande såklart bromsar och säger att det är långt ifrån klart det här. Men det är i alla fall lite större chans än det var för 2 veckor sedan. Och med anledning av det så började vi då omedelbart tänka på hur skulle trupperna se ut 2022?
Ja, det är ju alltid intressant. Mm.
Och vi tänker ju framförallt då på hur Tre Kronors lag skulle se ut 2022. Mm. Och den truppen har vi ju såklart tagit ut, eller du har fått uppdrag att ta ut den och jag kommenterar lite, jag har åsikter om detta.
Ja, precis. Så att nu tar jag på mig förbundskaptens kostymen här igen från Johan Garpelöv och låtsas vara head coach för Tre Kronor 2022. Och jag måste ta ut truppen redan nu helt enkelt. Eller ja, så som jag tror att den kommer se ut helt enkelt. Så att det är ju 2 år bort. Mm. Så att det är lite spekulativt. Ja, det är svårt. Ja. Men det är kanske ändå är intressant och mer relevant än att ta ut den nu. Nuvarande trupp. Utan vi tänker helt enkelt som den kanske ser ut då om 2 år. Mm. Så jag börjar väl på målvaktssidan.
Ja, gör det.
Ja. Och där tror jag faktiskt inte att det har hänt så mycket. För jag ser inte att vi har så jättemycket målvakter på gång som kommer konkurrera redan om 2 år från de här 3 jag har tagit ut. Jag har inte med Henke Lundqvist. Nej. Utan han är borta vid det laget. Utan det är väl Sveriges kanske 3 bästa målvakter den här säsongen. Ja, Henke skulle nog varit med ändå. Men Robin Lehn sätter jag som första keeper i skarp konkurrens med Jakob Markström.
Ja, de är ju ungefär lika bra skulle jag säga.
Ja, precis. Och som jag har tjatat om några gånger så får vi se. Jag tror inte Markström spelar faktiskt i Vancouver vid det här laget 2022. Ja, kanske. Nej, vi får se hur de gör. Men det är ju en...
De får svårt att säga om när han är så här bra.
Ja, de måste ju nästan förlänga med han och han kommer ju kosta nu. Men så har vi den här problematiken att de kanske då släpper Thatcher Demko gratis i expansionsdraften, eller så får de göra en trade och trada bort dem så att de slipper släppa gratis då, för det är också en stor talang de har bakom Markström.
Ja, men får bara skydda en Morris då. Ja. Det är så givna de där.
Det är Linus Ullmark.
Ja. Den som skulle kunna konkurrera med honom är Anders Nilsson, men jag tycker Linus har varit på högre nivå i år.
Ja, det tycker jag. Han är ju typ första keeper i Buffalo, får man ändå säga. Anders Nilsson gör det bra åt av också, men nej, jag tror Ullmark kommer vara tredje keeper här. Vi får ju se vad som händer med JVM-keepen Hugo Alnefelt som gjorde det så bra då. Ersson året innan, men jag tror inte de liksom är nära att konkurrera.
Alltså. Jag skulle just fråga, är det ont om bra keeper i the pipeline alltså?
Ja, det skulle jag säga. Det är nere i AHL av Filip Gustafsson som också var bra i JVM för 2-3 år sedan, men nej. Jag tror inte han liksom är med och konkurrerar om 2 år. Vi har Adam Werner som hoppade in och gjorde det bra i Colorado ett par matcher. Men nej.
Vilka är bäst i SHL då?
Ja, men det är väl så här Lassinantti och det är väl en åldersspann på målaktiga som inte riktigt jag kan se konkurrera ut Ullmark om tredje spaden 2022. Alnefelt gör det bra i HV också, precis som han gjorde i JVM. Men nej, ja, jag tycker vi har 2 givna keeper i alla fall, som jag ser det. Som kommer att den ena kommer att stå i mål och den andra vaktar båsdörren.
Men om Henke har gjort bra succé i San Jose vid det laget så det ska inte hållas helt utanför.
Nej, det ska du inte göra.
The realm of possibilities.
Nej, precis. Det är inte helt omöjligt. Ja, vi tar backar.
Ja, backsidan då. Ja.
Mm, den är svår. Vi har ju så mycket bra backar, vet du.
Ja, vi har ju det.
Vi har ju det.
Så och det är inte alldeles lätt att avgöra vad några av de unga kommer att vara om 2 år. Inte de gamla heller förresten.
Nej, precis. Exakt. Det
rör sig i olika riktningar då.
Exakt. Det är väldigt svårt att säga. Vi har ju Erik Brännström. Han kanske får fart på karriären här snart. Och vi har ju Rasmus Sandin, inte minst i Toronto, som ju kan vara en storback vid det här laget. 2022 ja. Redan. Vi har Adam Bokvist som ju etablerar sig
just nu. Ihop, men nu är det du som ska. Då var Rasmus och Rasmus ett backpar. Det tycker jag skulle vara.
Ja, det är ju kul. Ja, vi har ju så här som Viktor Söderström som skulle kunna ha etablerat sig i NHL vid det laget. Björnfot som gick i första runden här om året också.
Men det är ju omöjligt att prata om nu innan vi har sett. Några har ju faktiskt redan etablerat sig.
Ja, men jag säger vilka 3 backpar jag har tagit ut. Mm. För jag har satt ihop dem i backpar och då har jag satt ihop polarna Hedman och Karlsson i första backpar. Faktiskt, ja. Erik Karlsson. Och jag har ju satt ihop leftare och rightare här också. Och sen i andra backpar, här kommer min lilla skräll. Rasmus Dahlin är ju ingen skräll, men en spelare som jag har hypat lite tidigare under säsongen och du också faktiskt, som jag har sett i andra backpar redan då, rightare som jag tror passar med Dahlin, Rasmus Andersson.
Jaha, ja, det var en skräll.
Ja, det var en skräll, men jag tänker att han kommer få ännu större förtroende nu i Calgary med sitt nya kontrakt och att de kommer kanske släppa både Brody och Hamonic, vi får se. De har ju väldigt stort förtroende för honom där Så jag kan tänka mig att han spelar så här 25-26 minuter per match. Men Giordano börjar bli för gammal om 1-2 år också. Så att jag kan tänka mig att han kanske är första back i Calgary om 2 år. Rasmus Andersson. Rightare också, ihop med Dahlin, leftare. Och sen i tredje backpar så har jag 2 leftare, men den ena kan spela på högersidan. Och då har jag Oliver Ekman Larsson. Och sen var frågan då, ska jag ta Klingberg, ska jag ta Ekholm, ska jag ta Klefbom? Men jag tog Rasmus Sandin. Så det är Oliver Ekman Larsson och Rasmus Sandin. Och så har jag precis utanför Klefbom, Ekholm och Klingberg. Jag vet inte riktigt vem jag ska ta, men ja.
Jag skulle skicka in någon av dem istället för Rasmus Andersson, det får jag nog lov att säga.
Ja, det var, men man måste ju ha något som sticker ut ändå, känner jag. För att det ska bli som,
Ja, för mig sticker Rasmus ut.
Ja, det är sant. Så att, det kanske är mer troligt, men vi får se.
Men du, Viktor och Erik, då ska det bli som när de var unga och spelade JVM och de frågade vem ska jobba hemåt då? Vi har en målvakt som...
Ja, men de har ju pucken hela tiden då, vet du.
Ja.
Nej, men Hedman är ju, jag menar, som varit inne på här, han är framröstad till den svåraste motspelaren att ha att göra med i försvarszon, alltså i egen zon för Hedmans del då. Han ses ju numera som en av ligans bästa defensiva backar, inte bara offensivt, utan han är ju verkligen ett tvåvägsmonster.
Så jag, men du, är en sån som Hampus Lindholm då? Han slutar.
Ja, nej, det tror jag absolut inte. Det finns ju, jag menar, Hampus Lindholm, Adam Larsson, Brodin, de håller ju fortfarande vid det här laget. Marcus Pettersson, ja, med tanke på hur bra han gör i Pittsburgh just nu.
Ja. Däremot... Du kan inte hålla Klingberg utanför lag. Vad fan är du inte klok?
Ja, det ser jag. Nu blir jag dumförklarad. Ja, det ser jag. Men ja. Däremot tror jag så här, Strålman, Edler, de är nog borta vid det här laget, från att konkurrera om en OS-plats.
Ja.
Men då tar vi forwardsidan. Får vi se om du tycker jag är från vettet här också, om jag petar någon, eller om du håller med.
Jag hoppas du har gjort kedjor här också.
Jag har gjort kedjor. Så ska det vara. Så att det blir mer överblickande. Första center, Elias Pettersson. Sen har jag delat upp det lite så att man skulle kunna toppa ännu mer än man har gjort. Men jag har tänkt lite på kemin i kedjorna. Så att Petterssons left winger, en lite så JT Miller typ, allt jallo, väldigt effektiv spelare, Elias Lindholm. Och till höger en renodlad målskytt, en Brock Besser, det vill säga Filip Forsberg.
Ja.
Så Lindholm, Pettersson, Forsberg.
Ja, jag har ju tänkt i Brock då. Jag ser också Elias och Filip först, men då tänker jag med Arvi. Även om vare sig han eller Filip har någon jättesäsong just nu, så är det ändå de två tillsammans med Elias Pettersson, tycker jag känns livsfarliga.
Jag funderade på det också, så att jag var nära att sätta det, men det är visst, Arvi och Forsberg har ju som bra kemi sen tidigare. Men i andra kedjan då, där är Zibanejad center. Och till höger har han sig Nylander, Tre Kronors Panarin. Och till vänster har de en grovjobbare som är van att spela med två skickliga spelare, Landeskog.
Ja, nej, här är vi inte överens. Alltså. Ja, det är svårt vad Bäckis är om 2 år, men jag vill se Bäckis och Nylander ihop. De älskar varandra. Och så Victor Olofsson med sitt vansinniga skott. Jag tänker offensivt.
Ja, det är en bra kedja.
Dina grovjobbare får du ha någon annanstans.
Ja, men Landeskog, Zibanejad, Nylander för mig som sagt. Men jag håller med, Bäckström och Nylander ihop är ju ett beprövat radarpar. Men jag har Bäckström som tredje center helt enkelt. Mm. Och till vänster har jag faktiskt då Burakovsky.
Ja, har ju också kemi. Ja.
Och till höger har jag Golovson, Viktor Olofsson. Så två stycken supersnipers in till den kanske ännu trögare 35-årige Niklas Bäckström i det här laget.
Kallar honom inte trög?
Nej, han behöver inte vara snabb. Han har ju varit trög hela sin karriär, höll jag på att säga, på isen. Men det spelar ingen roll.
Jag ska hälsa honom det när vi ses.
Han är motsatsen till trög i hjärnan.
Ja.
Så där är han Conor McDavid snabb. Men fjärdekedjan då?
Mm.
Där har jag William Karlsson som center. Wild Bill. Och där har jag satt Arvidsson då till vänster för att ha lite så här checking-kedjan då, eller så intensiv kedja, och Wild Bill är ju liksom nästan en Selke Trophy-kandidat i sig. Och till höger så har jag satt en liten personlig favorit, kanske inte den bästa bland 12 bästa forwards bland svenska, men som passar i den rollen och som gjorde så bra under Stanley Cup-slutspelet i fjol. Sunken, Oskar Sundqvist.
Ja.
Så att, Och sen precis utanför då har vi en sån som Raquel till exempel. Vi vet inte, Holtz eller Raymond. De kanske blandar sig i det. Och vi har ju så här Andreas Jonsson, Kempe, Jesper Bratt.
Jag gillar att du fick in Sunken. Det känns som han skulle kunna vara en väldigt viktig pusselbit liksom, på djupet där.
Och som sagt, när St. Louis vann Stanley Cup så var det väl 3-4 matcher under slutspelet där han hade mest istid av alla forwards för att han var så nyttig. Så att han ska in i det här 2022 OS-laget när jag tar ut det.
Ja.
Så att där har vi laget.
Men Silverberg, Hörnqvist, de är slut vid det laget enligt dig?
Nej, de är ju, jag menar, nej det är de inte. Men Hörnqvist är 35, Silverberg är 32, precis som jag.
Ja, du börjar bli en veteran.
Ja, faktiskt. Nu skulle jag vara NHL-spelare, vilket jag är väldigt långt ifrån. Men då skulle jag ju ha den stämpeln på mig redan nu, tror jag. Jag fyller ju 30 år, vet du.
Ja. Ja, men som sagt, svårt. Ett namn som vi glömde på backsidan är ju Boqvist. Han kan ha etablerat sig som superstar vid det laget.
Absolut, med tanke på att han redan nu lirar första backpåret i Chicago. Liksom. Så, ja, nej, det visst. Det är svårt där. Jag kände att jag var inte så vågad då. Rasmus Andersson var lite vågat. Rasmus Sandin till viss del. Men jag vågar inte slänga in en Lucas Raymond till exempel. Eller något sånt. Nils Höglander. Liksom.
Jävla Nils Lundqvist.
Nils Lundqvist, ja, är väldigt bra också. Där har de något att se fram emot i Rangers.
Men i ditt lag blir det väldigt många Rasmus. Alltså.
Ja, jag har så mycket Rasmus att jag kan inte räkna dem allihopa. Det är ju, på backsidan är det ju 3 Rasmus.
Ja.
Det är bara dem faktiskt. Jag har ingen forward Rasmus. Men ändå, 3 Rasmus på backsidan. Det är gångbart namn.
Ja, det är kittlande att hålla på att tänka på. Men ja. Det är helt klart.
Ja, vi kommer nog få ihop ett bra lag, men det kommer vara hård konkurrens. Finland kommer ha ett superlag också. Ryssland kommer ha ett kanonlag som vanligt och Kanada kommer vara bäst.
Ja, Ryssland kommer ju att ha bra målvakter. För vad det där går i cykler. Alltså, ett tag var Finland stora målvaktslandet, sen var det Sverige ett tag här nu. Ja. Medan Ryssland har haft svårt att få fram målvakter, men nu har de verkligen fått det.
Och nu har de för mycket, men de har ju ett enormt överflöd. De har ju fler målvakter i KHL där liksom. De har ju en jätte, tappar namnet på honom, som väntas gå topp 10 kanske i draften i sommar. Och de har ju Ilja Sorokin där borta också, Islanders draft picket. Och de har Kjestjorkin, de har Vasilevski.
Ja.
De har Bobrovski. Så,
Ja, och Ryssland skulle få ett rätt bra lag också med Panarin och Kuch.
Ja, Svechnikov.
Malkin och Ovechkin spelar säkert fortfarande då.
Ja, det tror jag. Ja.
och vår vän i Montreal.
Kowalczuk. Han ska vara med bara för att.
Ja. Kanada skulle få ett hyggligt lag. Ja, USA.
USA skulle få ett hyggligt lag. Ja, USA blir ju bättre. Jag menar, ja, USA kommer vara riktigt farliga också. Men de brukar ju inte leverera när det väl är landslagssammanhang. Nej. Sen Lake Placid 1980 egentligen.
Så. Nej, men de har inte haft så mycket bredd som de har nu.
Nej,
tidigare.
Nästan Kanada-klass.
Ja.
Så ja, det kommer bli en superturnering om vi får se NHL-spelarna. Kanske den bästa någonsin.
Kina.
Beijing. Men där kommer du sitta också.
Ja, vem vet. Ja. Det finns inga garantier om någonting, Jonathan.
Nej, det är sant. Ja. Nej, men Vi säger väl att det får vara nog för avsnitt 273 och så kanske du ska få somna om lite grann. Eller vad du, ja, du har ju texter att skriva också. Men,
ja, men en timmes finsovning måste det nog bli.
Ja, en powernap likt Elias Pettersson gör på matchdagen.
Ja.
Kan du unna dig. Men,
det där var bra. Vi återkommer nästa vecka igen, då börjar det närma sig riktigt trade-prat.
Jag tror det är faktiskt sista podden vi spelar in innan trade deadline måndag 24 februari, så att det blir nog ganska stort trade-fokus och lite preview då, kan jag tänka mig.
Ja, det blir det. Och sen blir det ett finavsnitt efter trade deadline. Vi kanske kör redan på måndagen den 24 på kvällen.
Ja, avsnitt 275, det låter ju jämnt och fint i våra våran bok. Så att, ja. Ja, men då tackar vi för oss den här veckan och på återhörande helt enkelt allihopa.
Hej hej!
Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå! Alex Chiasso, Joe Louis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.